Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar. Du lyssnar på Ekopodden. Vid micken sitter Elvira och Stina med ett brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor och med funderingar på att både det gröna och det sköna behövs för att vi ska kunna vända skutan i tid och segla in i det hållbara samhället. Varmt välkomna. Varsågoda, Elvira och Stina.
Hallå Stina.
Hej Elvira.
Tror det eller ej, men Ekopodden är tillbaka. Alltså visst känns det som väldigt länge sedan. Eller är det bara jag som känner så?
Ja, jag håller verkligen med. Det känns som att det var sommar sist och nu är det höst. Det är vanta när man cyklar in till jobbet. Och, ja, och sen har det hänt mycket på jobbet också. Högt tempo hela tiden.
Ja, det har det varit. Det är lätt att fastna i det. Och på tal om att fastna så kommer vi att återkomma till det i dagens avsnitt.
Ja, sannolikt på gott och ont. Idag ska det nämligen handla om cyberspace, det digitala.
Ja.
Och om sånt som möjliggör våra virtuella liv. Internet, som kräver mängder med energi. Globalt sett är den ju inte alltid grön, eller hur?
Nej.
Men det ger ju också massa möjligheter. Till exempel att jobba på distans, att handla på nätet, att streama film. Och inte minst så kopplar det ihop våra samhällen. Smarta hus, elektrifierade transporter, mobiltelefoner och så vidare. Och så vidare.
Mm. Och jag tänker också på alla viktiga funktioner kopplade till hälsa och omsorg. Vi har ju sjukjournalerna, medicinering, alla de här apparna som finns som ska få oss att röra på oss mer.
Mm.
Men det som du säger, det ställer ju också till det för oss i form av både påverkan på miljön och sen den psykiska hälsan.
Mm. Och jag tänkte att jag skulle börja med att trycka ut ett antal siffror just kopplat till den gröna eller möjligen inte så gröna delen av digitaliseringen. Så Stina, håll i dig lite här nu, ska vi se om du visste det här
ja,
då.
Förmodligen inte. Men kör.
Svensk IT-sektor står för cirka 1,2% av Sveriges samlade utsläpp, fördelat på 70% från tillverkning och användning av personlig utrustning som mobila telefoner, surfplattor och så vidare. Och 30% genom datacenter och lagring.
Mm.
I paritet med flyget tydligen.
Oj.
Mm. Mm. Jag fortsätter. Antalet internetanvändare i världen har sedan 2010 mer än dubblerats.
Mm, kan jag tänka mig.
Under samma period har den globala internettrafiken ökat 15 gånger.
Mm. Det är mycket.
Mm. Det skapades, samlades in, kopierades och konsumerades uppskattningsvis 64,2 zettabyte data år 2020. Visste inte ens att det fanns något som hette zettabyte.
Nej, det är ingen måttenhet som jag slänger mig.
Det betyder alltså triljarder gigabyte.
Okej, okay. Ja. Gigabyte känner jag igen.
Ja. En ökning med närmare 5000% på bara 10 år. Och som en följd har arbetsbelastningen, så kallade workloads, på världens datacenter tiodubblats. Allt detta här kommer från International Data Corporation, någon datakälla då.
Mm.
Och så har jag en avslutning här, en klurig till. Ett vanligt e-postmeddelande. Tänk dig en megabyte, alltså en vanlig fil med möjligen en liten dokument eller ett foto i. Genererar 19 gram koldioxidekvivalenter utsläpp. 19 gram. Detta i form av att någon, jag till exempel, skickar ett mejl till någon, dig till exempel. Som tillbringar 5 minuter med att läsa det här på skärmen. Och det här meddelandet sparar du i 1 år.
Mm.
Och så tar man med effekter av material som används i tillverkningen. Alltså material och plast. Och källan till den energi som förbrukas vid tillverkningen också i den siffran.
Mm.
19 gram. Vilket då kan jämföras med ett traditionellt snigelbrev. Mm. Det vi skickade när vi var barn.
Mm.
Ett vanligt brev som kostar klimatet ungefär lika mycket, bara strax över, även detta 19 gram, om man också inkluderar produktion och transport.
Ja, det var mycket nytt här. Alltså både det här zettabyte och triljarder och det här med 19 gram också. det var lite mycket som ett brev då. Jag trodde ju att mejlen skulle vara lite mer effektivt, men det är en gammal sanning alltså.
Tydligen. Jag hade verkligen ingen koll på detta heller. Och dessutom ska du veta att klimatpåverkan ökar för varje person som du lägger på kopia i mejlet. Mm. Det är ganska vanligt att man gör.
Mm,
det kan vara bra att hålla i minnet. Och ett pappersbrev kan man ju energiåtervinna. Eller återvinna till tidnings- eller toapapper. Men den här energiåtgången som går åt för att skicka eller lagra ett e-post är ju alltid för alltid förlorad.
Mm.
Mm. Eftersom spillvärmen helt enkelt är för liten för att återanvända. Så tur att vi på vårt kontor här inte bara räknar på klimatet utan också arbetstid. Och där vinner ju e-posten ändå garanterat mot det gamla brevet.
Ja, det är ju sant. Verkligen.
Ja, men du, nu ska vi ta lite fler siffror. De här kanske du möjligen har hört förut.
Vi får se.
Vi får se. 60% av en dators klimatpåverkan kommer från utvinning av råmaterialen och tillverkningen.
Mm.
Och för att tillverka en dator behövs, enligt en rapport från FN, ungefär 1500 liter vatten, 3000 kilowatt energi, 240 kilo fossila bränslen och 22 kilo kemikalier samt slutligen då 1,5 ton råmaterial.
Mm.
Mm, ganska mycket.
Mycket.
Och de resterande 40% är från en dator är alltså själva användningen. Energi som vi använder när datorn är igång helt enkelt.
Men du, här har ju Kalmar kommun ett arbete för att försöka återbruka så mycket som möjligt. Kan du berätta lite om det?
Ja, precis. Vi försöker ju i alla fall att förlänga livslängden på de datorer och telefoner som vi har i vårt arbete här.
Mm.
Vi har ett samarbete med Inrego sedan flera år och jag har en färsk rapport, statistikrapport från vår IT-avdelning att dela med Ekopoddens lyssnare. Vi har det här upplägget som heter dator som tjänst och det betyder att det är IT som beställer våra datorer istället för att varje verksamhet gör det.
Mm.
Så inköpen inte liksom görs på massa olika ställen utan mer samordnat och centraliserat. Men 99,8% av de här datorerna i det här systemet återbrukas efter att vi alltså är klara med dem.
Ja.
Ja. För då samlas de in och så rensas de och kan då i mesta möjliga form levereras till en ny användare. Så sen starten för ungefär 10 år sedan har vi sparat drygt 738 000 kilo CO2 på det här returhanteringen. Och då har vi drygt 4 000 datorer och de byts var tredje till femte år beroende på hur de används.
Mm. Mm. Så i stort sett alla datorer kan man säga lever ett fortsatt liv efter sin tjänst i kommunen. Det är ju jättebra. Men sen framgår det väl inte hur länge de överlever i sitt nya hem då?
Nej, just det vet vi inte. Men lite är ju bättre än inget alls.
Absolut.
Ja. Och så är det bra att gammal elektronik inte blir liggande i skåp och lådor. För antingen ska de ju användas igen eller också ska de till återvinning. Och för att underlätta det här så har vi också elektronikskåp i Kalmar kommun som de här i en rego hämtar upp. Så det ska vara smidigt och bli korrekt hanterat. Något kanske man skulle också ha hemma.
Mm.
Mm, där ligger några mobiltelefoner och väntar på bättre lycka, tror jag.
Fler andra användare.
Eller hur? Mm. Det här systemet med återbruk då av elektronik, det gäller för övrigt våra mobiler också. Men det är under uppbyggnad så vi har inte helt 100 koll där. Men vi vet att vi har 2700 mobiler i den här tjänsten just nu. Och första gången av utbyte påbörjas nästa år. Så totalt sett har vi 5000 telefoner i koncernen. Och när man då tänker med ett livscykelperspektiv på det här så ska vi få till en god miljöhantering där när vi rullar alla de telefonbytena då som sker ungefär vart tredje år. Och sen ska vi fortsätta med iPads och LEDs-plattor ovanpå det.
Ja, men det är bra.
Mm.
Men du, innan vi går vidare med det här så ska vi kolla lite på den här frågan om metaller och andra metaller. Metaller och andra material ska jag säga. Mm. Som ju används i datorer och plattor och sådär. Vad har du fått tag på det?
Precis, här har jag googlat fram lite. För det första så har vi ju metaller då. Det är ju uppenbart stål, järn, aluminium. Men även koppar, zink, guld, en hel del. Tenn, tungsten och gallium. Metallerna står för upp till 50% av produktens vikt.
Mm.
Mm. Och sen har vi plaster. Och det används mycket för isolering och utformning. Och det kan vara upp till 20% av produkten.
Så då har vi metaller och plast. Det är ju inte helt okomplicerade material i sig. Då. Det är alltså då 3/4 av produkten.
Ungefär så. Mm. Till det sen så kommer sällsynta jordartsmetaller. En grupp av grundämnen. Och här är det ju naturkunskap på hög nivå. Ja. Här känner jag. Grundämnen lantanider. Skandium och yttrium. Mm, är inte heller begrepp som jag använder varje dag. Mm. Men det används i väldigt små mängder. Och sen har vi mineraler och icke-metalliska material. Till exempel kisel och silikon. De har man ju hört talas om lite mer. Även kobolt, kol, fluorit, granat och magnesium som exempel.
Mm.
Och slutligen då farliga ämnen. Det är tungmetaller till exempel. Kvicksilver, bly, krom, kadmium.
Mm.
Det kan vara ftalater och bromerande flamskyddsmedel, sånt. Och de ämnena är ju inte särskilt roliga. De kan ju både vara cancerogena, neurotoxiska, hormonstörande och reproduktionsskadliga. Uh-huh. De vill man inte ha mycket av, helt
Nej,
enkelt.
Precis. Och då kommer ju den sociala hållbarheten in här, eller ohållbarheten, ska vi väl säga.
Mm.
Alltså de här problemen handlar ju framför allt om utvinningen av de här materialen och även om tillverkningen i fabrik då. Och de här metallerna då, nu läser jag från en lista här.
Mm.
Tenn, tungsten, tantal, gallium, indium, rutenium, koppar, guld, platina och beryllium. Vi får se om jag uttalar det rätt. Men de utvinns ju från gruvor som ofta finns i utvecklingsländerna där det oftast finns en utbredd fattigdom med begränsad tillgång till utbildning och sjukvård. Och där då barnarbete i gruvorna är ju inte ovanligt tyvärr då.
Nej.
Och det, barn är ju eftertraktade då eftersom de är mindre än vuxna, kommer enklare in i de här trånga schakten. Och sen till råga på det här så utförs ju arbetet ofta utan någon som helst form av skyddsutrustning. Man blir utsatt för mineraldamm som ju kan orsaka lungsjukdomar, ögonirritationer och så vidare.
Mm. Och tillverkningen sker ofta i Asien ju. Låglöneländer, Kina, Filippinien. Och det här med minimilöner, de är oftast så låga så att det faktiskt inte räcker till basbehoven för en normalt stor familj. Så då leder det till att de här personerna måste jobba mycket övertid och igen utan tillräcklig skyddsutrustning. Och med tanke på att det finns många underleverantörer i elektronikbranschen så är det ju extra svårt att ha koll på just schyssta arbetsförhållanden. Så att det här är verkligen ingen munter historia. Allra sist Stina, innan vi slutar deppa här, några ord om avfallet. Elektronikavfall, EUs snabbast växande avfallsström har jag lärt mig. Jag såg också att 6 av 10 elektronikprodukter inte återvinns utan de hamnar i vanliga sopblandavfallet. Det är ju globalt sett. En del av detta exporteras till utvecklingsländer. Igen, Asien, Afrika. Trots att export av e-avfall faktiskt inte är tillåtet enligt EUs regler. Men de här exporterna sker under föreställning om att produkterna fortfarande fungerar så att de ska användas igen. Men oftast är det inte riktigt korrekt då. Och de här länderna som tar emot elektronikavfallet, de har inte fungerande system för att ta hand om avfallet och då leder det till att det hamnar på soptippar. Soptippar där fattiga människor, inte sällan barn då, letar fram metaller med mera för att sälja. En väldigt otrevlig och ohälsosam arbetsplats.
Mm. Det liknar lite de här klädbergen som vi har sett i tidningarna.
Precis.
Senaste tiden. Ja, det är verkligen tung information att ta till sig. Men vi ska inte deppa ner i det, utan vi måste också prata om de stora fördelarna som naturligtvis också finns med digitaliseringen då. Allt det som det digitala bidrar till på ett positivt sätt. Och inte minst hur vi som kommun kan använda digitala lösningar för en högkvalitativ välfärd.
Ja, men precis. Och då tänker vi strategi först då. Vad säger kommunens digitala strategi egentligen? Har du koll på den?
Ja, men det har jag. Den är från 2018 och har tre övergripande mål. Det första är då en enklare vardag för privatpersoner och företag. Det låter jättebra.
Mm.
Nummer två, det ska bli smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. Och nummer tre, högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna.
Ja.
Sen står det också då att kommunens digitala förnyelse samlas inom fyra digitala perspektiv. Och ett av dem är digitalisering för innovation och hållbar utveckling. Så det handlar ju om att ta vara på digitaliseringens möjligheter genom att utveckla och införa smarta digitala lösningar som bidrar till en långsiktig hållbar utveckling av hela kommunen.
Mm.
Så genom att aktivt ta till oss nya innovationer och ny teknik så kan vi bidra till en mer hållbar och klimatsmart kommun. Och digitaliseringen kan i många fall användas för att minska de ekologiska fotavtrycken och kontinuerligt minska energianvändningen och vår utsläpp.
Ja, men det låter ju som kloka och bra resonemang om strategin kan leda till det här. Och jag har även hört att den här strategin ska uppdateras. Det händer ju saker inom det digitala mycket snabbt ju.
Mm.
Men du, en utmaning vi har framöver, det delar vi väl egentligen med hela kommunsverige och kanske hela offentliga Sverige, det är ju att få tillräckligt med personal. Det behövs fler arbetande inom omsorgen eftersom vi blir äldre. Och därmed är det ju fler som behöver hjälp. Kommunens digitaliseringschef, Niklas Hörling heter han.
Mm.
Han uttryckte det vid ett tillfälle förra veckan så här att vi behöver leverera 125% av välfärden med 75% av personalstyrkan mot dagens nivåer. Det var ganska bra uttryckt. Mm. Och då är digitaliseringen, eller digitaliseringen som är det begrepp han använder, en nyckelkomponent. Smarta lösningar för uppgifter som kan göras snabbare men lika bra med en digital lösning så att arbetstid kan frigöras för mer kvalitativa uppgifter som då till exempel en dator eller en robot inte kan göra.
Ja, men det låter ju som en smart fördelning av arbetsuppgifter.
Mm.
Du, jag tänkte också att vi ska nämna att det finns en särskild budget för digitala utvecklingsmedel som vi har för att främja arbetet med digitalisering i hela kommunens verksamheter. Och jag tittade lite på vilka projekt som har fått medel de senaste åren, och det är ett par som har en väldigt tydlig koppling till hållbarhet, både social och ekologisk. Och ett exempel inom social hållbarhet som jag skulle vilja lämna, det är de här digitala fritidsgårdarna.
Just det.
Ja, det är ju kultur- och fritidsförvaltningen som har sökt medel för det. Och den idén har sitt ursprung från pandemin. Du vet, det var ju många fritidsgårdar som stängde då.
Mm.
Man gick över till digital verksamhet. Och då dök det plötsligt upp helt nya ungdomar som aldrig har varit fysiskt på fritidsgårdarna. Men när det blev digitalt så kände de sig lite mer bekväma med att logga in. Det var liksom ett forum som de kände sig bekväma i.
Det är faktiskt riktigt häftigt.
Mm. Och det här vill fritidsgårdarna då behålla och utveckla även nu då för den här målgruppen som känner sig trygga i den digitala miljön. Kanske får hänga där, lära känna fritidsledarna och sen kanske våga komma till fritidsgården på riktigt så att säga.
Som en mjuk start eller praktisering.
Så. Digital introduktion.
Mm. Mm. Toppen, väldigt smart. Ett annat exempel som jag snokade reda på, det är att vi har sensorer i backen som känner av till exempel när en fotbollsplan behöver bevattnas. Den mäter fukthalt och lite så. Så då behöver man inte bevattna i onödan. Man behöver inte åka dit om det har regnat jättemycket. Det sparar ju dels vatten då, självklart, och sen arbetstid och drivmedel. Så många bra effekter där på samma gång.
Mm.
Och igen, det är kultur- och fritidsförvaltningen ihop med serviceförvaltningen som har jobbat och tagit fram det här.
Mm.
Det är roligt att se. Och sen ett tredje initiativ som jag tyckte var kul, det var det här att vi har ju infört digital signering.
Just det, det har vi.
Ja, det är ju protokoll, till exempel politiska protokoll. Och med det här digitala, istället för att man ska åka på plats och skriva på och så, så sparas ju både tid och miljö. Och faktum är att det sparar 56 kilo koldioxid varje månad med det här systemet. Många bäckar små.
Men du, i ett avsnitt om digitalisering så måste vi ju prata om själva användning av mobiler och plattor och allt det här kopplat till den sociala hållbarheten och vårt mående, tänkte jag. Framförallt barn och ungas användning då. Och jag tror du kan hålla med mig, Elvira, om att det kan ju vara väldigt lätt även för oss vuxna att fastna i ett flöde. Alltså man sitter där med mobilen och det bara dyker upp mer och mer som fångar ens intresse och tiden bara flyger iväg och till slut har man suttit där och scrollat hur länge som helst fast man egentligen bara skulle kolla upp något snabbt först. Känner du igen det?
Nej, aldrig hänt mig. Jo, det har det, Stina. Det har det faktiskt. Ja. Ja, lite som när chipspåsen kom fram, det är svårt att sluta.
Ja, man börjar. Och då kan man ju tänka sig att om det är svårt för oss, hur är det då för barn och unga som inte alls har den här utvecklade impulskontrollen? Det är svårare att få sätta gränser, tänker jag. Och vi är ju båda föräldrar, vi har barn i lite olika åldrar. Men jag tror vi kan sätta oss in i det här. Att, själv känner jag väl att när barnen är yngre så kan man ju på olika sätt styra och begränsa innehållet. Och då är det kanske tiden som är den kritiska faktorn där. Att verkligen stänga av innan det har gått för länge. Men jag kan tänka mig liksom om ett par år när de blir större och får egna mobiler. Då är det snarare innehållet som jag som förälder kommer att vara mer orolig för.
Och det har du nog rätt i. Att det är det fokuset där. Man får ju inte, dels har man inte inblick själv och dels kanske man inte riktigt förstår heller. Så att, det är inte så lätt att vara kontrollanten heller faktiskt. Nej. Samtidigt som man ju vill ge sin ungdom ändå en viss frihet och man inte vill lägga sig alldeles för mycket. Så att klurigt. Men hur gamla ska barn vara då när det är okej att låta dem titta på mobil eller platta? Och hur länge ska de få hålla på? Hur mycket ska vi föräldrar vara med och styra innehållet? 1000 frågor faktiskt och ungefär lika många svar kanske. Det finns mycket forskning dock på det här området om barn och unga och användning av skärmar.
Det gör det. Vi hade kunnat ägna veckor åt research till det här avsnittet. Men om vi ska plocka upp något i dagens avsnitt så har jag ändå valt Statens medierådsrapport rapport från 2022 om unga medier och psykisk ohälsa. Och ska man sammanfatta de här 90 sidorna lite kortfattat så mår de flesta barn i Sverige mellan 19 och 18 år antingen mycket eller ganska bra. Men andelen som säger att de inte mår bra, det ökar med åldern och är större bland flickor och pojkar.
Jaha.
Och bland barn och unga så finns det då ett samband mellan fler besvär och fler timmars användning av internet, mobilen, sociala medier, YouTube, data eller tv-spel och att lyssna på musik. Och att de starkaste sambanden, det finns då bland flickor och deras användning av det här då. Internet, mobilen och sociala medier. Och att ungdomarna själva, särskilt de med nedsatt psykiskt välbefinnande, de säger att de uppfattar sin medieanvändning som problematisk då.
Intressant. Men då kan man ju fundera på vad är hönan och ägget av det här? Är det att ungdomarna konsumerar media i högre utsträckning för att de mår dåligt? Eller är det måendet som blir dåligt av själva konsumtionen?
Ja, men det är en bra fråga. Men det kan de inte slå fast i rapporten. Men Statens medieråd, de har i alla fall identifierat 3 skyddsfaktorer som sticker ut på så sätt att de har ett samband mellan med ökat psykiskt välbefinnande helt enkelt och försvaga sambandet mellan omfattande medieanvändning och nedsatt psykiskt välbefinnande. Och de här 3 faktorerna, det är då träning och motion. Att träffa kompisar hemma hos varandra eller utomhus, alltså inte via nätet eller via datorn.
Låter vettigt.
Och den tredje då, kan ju du och jag ta till oss, att ofta prata med sina föräldrar om sin dag och hur den har varit. 3 ganska enkla grejer då, som är skyddsfaktorer.
Förutom om man har ett tonårsbarn som inte vill prata så mycket om sin dag.
Det är svårt. Man bara försöker bjuda in. Men om vi istället tittar på riskfaktorer då, för nedsatt psykiskt välbefinnande, så är den här utsattheten på nätet en väldigt tydlig sådan. Och det kan ju vara mobbing då via mobilen eller annat. Att någon har lagt ut bilder eller filmklipp utan att be om tillåtelse. Eller att man blivit ombedd att skicka antingen lättklädda eller till och med nakna bilder på sig själv då. Så det är där det är liksom andra användares agerande som har stor betydelse för det egna måendet då.
Mm. Men du Stina, frågan är om vi möjligen börjar se ändå en viss tillbakagång när det gäller den här användningen av den här tekniken. I alla fall när det gäller de yngre barnen.
Mm.
För att regeringen har ju nyligen gett Skolverket i uppdrag att komma med förslag på ändringar i förskolans läroplan. Som innebär att utbildningen i huvudsak faktiskt ska vara skärmfri för barnen. Att det ska inte längre finnas något krav på digitala lärverktyg eller så, att det ska användas och eventuell användning ska ske mer selektivt utifrån tydligt vetenskapligt stöd och dokumenterat pedagogiskt mervärde.
Mm. Och hur motiverar regeringen det här då?
Ja, men de säger att det saknas vetenskapligt stöd just för att användningen av skärmar och plattor i förskolan är bra för elevernas kunskapsutveckling, och de hänvisar till forskning som visar att användning av skärmar istället kan leda till att barnen får svårare att koncentrera sig, sämre språkutveckling och försvårar inlärningen då. Och de allra yngsta barnen, här hänvisar man till forskning som säger att interaktion med skärm är bortkastad tid. Tid som barnen istället kan ägna sig åt att lära sig och utvecklas på andra sätt. Så, och sen gör de kopplingen till allmänna hälsoläget i Sverige bland barn, som vi också har tagit upp här i Ekopodden flera gånger, att barn rör sig alldeles för lite idag och att skärmtiden då konkurrerar med tiden för rörelse.
Mm.
Så ja, det är väl inte alla som håller med om att det här är rätt utveckling, men just nu så är det en sån diskussion i alla fall.
Mm.
Mm.
Men det finns ju röster från andra sidan också,
ja,
kan man säga, som inte håller med om det här, utan det har vi hört i media här, någon förälder som tyckte att den här skärmtiden som barnen får i förskolan och i skolan, det är ju bra skärmtid med hög kvalitet. Och jag hörde en pappa som uttryckte att han var rädd för att barnen skulle halka efter och få det svårare när de sen kommer till skolan då, där digitala läromedel används och är helt naturligt. Och en pedagog menar ju att det är ju skillnad på digitala verktyg och skärmtid, att när de använder digitala verktyg så konsumerar de ju inte, de sitter ju inte och scrollar på det här sättet som man kanske gör hemma i soffan, utan här är ju läromedlet något som de använder för att producera något, så tyckte de då.
Mm. Återigen, ingenting är väl svart eller vitt i vår värld.
Nej,
så man kan titta från olika håll. Mm. Vi får se längre fram hur det tas emot bland barn och pedagoger på förskolan då. I juni 24, alltså nästa år, ska Skolverket i alla fall presentera förslaget till ändring i läroplanen.
Ja, men du, grönsköna tips brukar vi alltid skicka med några på slutet.
Självklart. Det ska vi ha även idag. För våra lyssnare som kanske känner efter det här avsnittet att man behöver en digital detox. Tipsen idag, de är hämtade från sporthälsa.se. Och det första tipset kommer här.
Grönt och skönt tips.
Skapa mobilfria zoner. Då gäller det att ta vara på all tid med familj och vänner utan någon mobil i närheten. Börja med att lägga ifrån dig mobilen när det är middagsdags till exempel. Den ska inte finnas på middagsbordet alls, utan lägg den i ett annat rum och se till att umgås. Det var tips ett.
Tack. Tips nummer två. Minska skärmtiden. Och det handlar om att införa mobilfria minuter. Och det innebär då att du får inte hålla i mobilen, du får inte ha ljud på eller kika på notiser, utan den ska ligga en bit ifrån dig också. Och då kan man börja med 15 minuter och sen ökar man med 5 minuter för varje dag. Så får man se hur länge man klarar av det där.
Ja, det blir en liten utmaning, ja. Men några minuter ska man ju klara av, ja, kan man ju tycka i alla fall. Mm. Ha, tips tre då. Läs en bok istället för att scrolla. Mm. Det låter så enkelt, men det är lätt hänt att vi väljer att scrolla igenom alla möjliga flöden och framförallt innan läggdags. Så istället för att göra detta, ta fram boken. Det kommer också hjälpa din sömn, eftersom ljuset från mobilen, det försämrar faktiskt både sömnen och minnet.
Mm.
Mm. Mobilskärmarna, de påverkar melatoninet i våra hjärnor som gör det svårare för oss att somna. Och dålig sömn, ja men det förstår vi. Det påverkar både prestation, humör, hungerkänslor och minne.
Mm. Mm. Inte bra.
Nej.
Böcker gillar vi.
Böcker hellre.
Mm. Och sista tipset då, stäng av notiser. Titt som tätt så bara plingar du ju hela tiden i mobilen från alla möjliga appar. Men då kan man ju faktiskt gå in under inställningen och ta bort de här notiserna. Eller sätta det på störa i läget under en stund då, så man inte blir störd.
Just det. Sen gäller det bara att klicka på det där löget igen sen när man har stängt av den på ljudlöst. Och sen missar man lite samtal. Ja. Så är det. Ha, innan Stina vi landar och laddar ur och av för idag så skulle jag bara vilja få med ett enda litet exempel till på hur data kan hjälpa oss att förstå verkligheten och hitta orsakssamband. Mm. Är det okej?
Okay? Det är okej, okay. Vi hinner med dig innan vi rundar av.
Ja, då är det ju så här att i våra skolor så gör vi ju regelbundna matsvinnsmätningar. Vi brukar säga att matsvinnet i Kalmar kommuns skolor det motsvarar en liten köttbulle per portion, typ 13-15 gram, någonting där. Men vet du då, när vi mätte både matsvinn och bullernivå i Tallhagsskolan för ett tag sedan så såg vi ett tydligt samband. Snittljudnivån var hela 81 decibel. Och det är faktiskt som att ha en hårtork igång hela tiden.
Åh, gud.
Inte jätteskönt, va? Och vid ett tillfälle var ljudnivån 96 decibel. Alltså det är nästan som en motorsåg, för den ligger strax över där på 106 decibel.
Ja, det var inte mycket till matro i den matsalen.
Nej, det blev jättejobbigt och det hade ju givetvis en effekt på matsvinnet. För just ljudnivån och mängden matsvinn, de slog följe, de här kurvorna. Ju högre buller, desto mer matsvinn.
Ja, jag förstår det. Man orkar ju inte sitta kvar och äta upp, känner jag.
Nej, det gör man ju inte. Då vill man ju ut därifrån så fort som möjligt.
Ja, precis. Antingen kasta i sig maten eller slänga det då.
Ja.
Men vad blir slutsatsen av det här då? Logga ut och sätta på sig hörselkåpor vid matbordet. Det är inte så trevligt det heller. Det blir inga samtal.
Det blir inga samtal. Lite isolerat kanske. Du Stina, du vet ju också att i sådana krissituationer när man sitter där med hörselkåporna på huvudet, det är ju då de bäst briljanta idéerna kommer fram. Steg ett är ändå det här att liksom, steg ett för att kunna förändra och förbättra, det är ju att se problemet. Och det är liksom ett samband mellan matsvinn och ljudnivå. Hitta ett nuläge och sen ta fram åtgärder som minskar det negativa eller ökar det positiva beroende på vad man då vill åstadkomma där. Och här har ju det här har ju digitaliseringen en viktig roll. Ta fram och bearbeta mycket data på ett säkert och snabbt och smidigt sätt.
Då tänker jag på AI där.
Just det.
Och dess möjligheter att samla jättemycket data och
frälsa världen.
Ja, får vi se. Det blir ett annat avsnitt. Det är inte med idag.
Ja. Men, och så får man ju tänka på att om ingen har vågat tänka nytt, om ingen liksom, då hade vi inte haft medicinrobotar, vi hade inte haft, tänk på miniräknaren, bara den lilla grejen. Den är ju digital och elektronisk, men oj, 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 den har sparat många timmar i våra liv. Och även huvudbry och osäkerheter och annat.
Så då är frågan, vad blir nästa generations miniräknare? Något som finns i alla hem, oumbärlig, självklar hjälp i vardagen.
10 000 kronors frågan.
Jaha, ja, det är det.
Vi låter den hänga i luften ett tag till, tror jag. Mm. Och med det så säger Ekopodden tack och hej för idag.
Det gör vi. Kom ihåg att ni kan kontakta oss på ekopodden@kalmar.se. Hej då, ha det bra.
Hej då!
Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar.